Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång.
Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden, nytt avsnitt, ny vecka. Denna gång gästas jag av Oskar Lindberg. Välkommen.
Tackar.
Du är ju under sociala medier känd som Farbror Fri, bloggar på enkelboning.com och har skrivit boken Ut ur ekorrhjulet, där du egentligen i både blogg, sociala medier och bok delar med dig av din livsstil. För du lever ju som fri.
Absolut, ekonomiskt fri.
Ekonomiskt fri. Och det är ju det här som jag vill prata en hel del om. För det är en intressant livsstil du har valt. Och man vill höra lite mer om vägen dit. Det kommer att bli en hel del sparande, sparfrågor. Så det passar ju ypperligt här i Sparpodden.
Precis.
Men jag tänker att vi kan börja så här, Oskar, med frihet. Mm. För det är det handlar ganska mycket om. Vad betyder frihet för dig?
Ja, frihet är ett väldigt stort begrepp. Men om vi pratar om ekonomisk frihet så handlar det för mig, och jag ska säga oss egentligen. Egentligen borde vi vara två som satt här. Egentligen kanske min fru borde sitta bredvid här. För vi har gjort det här helt och hållet som ett gemensamt projekt. Och hon har varit med och skrivit boken också. Men frihet för mig handlar om att inte behöva välja vad jag ska göra på dagarna utifrån vad som så att säga betalar räkningarna. Utan att kunna välja utifrån vad jag har för intresse. Det betyder inte nödvändigtvis att jag aldrig gör någonting som jag eventuellt skulle kunna få betalt för eller som någon annan skulle kunna se som ett jobb. Men det handlar om att liksom kunna välja utifrån sina egna intresseområden och utifrån vad som är bäst för familjen. Så just nu till exempel så definierar vi oss i första hand som hemmaföräldrar. Det är det som vår frihet används till idag. Och sen så utöver det så är vi lite fria företagare och gör, som du sa, skriver en blogg, vi har skrivit en bok och ibland föreläser vi och så. Men det är liksom när det finns utrymme i familjelivet, för just nu så behöver våra barn och vår familj det, och sen vid andra lägen i livet kan det se annorlunda ut, och då har vi den friheten också.
Det låter som att det finns ju en del prioriteringar i det där, och det ni har gjort är att prioritera det som är det viktigaste för er, just friheten med familjen då, allra mest primärt. Och du säger att du och din fru har gjort det, och det är ju kanske den första fördomen många skulle ha när någon säger jag är ekonomiskt fri. Ja, här är en tomte som bor ensam ute i skogen. Men så är det ju inte. Du bor ju lite ute i skogen, får man säga. Du bor ju inte i Stockholm eller en storstad för den delen heller. Men det som jag är så otroligt fascinerad och bara glad över att se är just att du har gjort det tillsammans med din fru, och ni har en familj. Tre barn. Och lever ju det här fria livet där ni har valt att prioritera. Men jag är också lite nyfiken på hur man, jag tänker att vi kanske kan naturligt börja just med vägen dit. För den är säkert någon intresserad av att bara försöka förstå. När bestämde du dig, och när du i så fall bestämde dig, hur gjorde du det här rent praktiskt? Hur tog du dig från nu vill jag bli fri till att faktiskt bli fri? För när vi träffades för de första gångerna, det är ju ett gäng år sedan nu, då var ju du i början av den här resan av att säga upp dig från jobbet och faktiskt leva det fria livet. Din fru hade ännu inte gjort det.
Nej, och man får ju söka en form för hur ska det här se ut. Innan man blir fri så har man ju liksom bara en idé av hur det skulle kunna se ut. Men om vi ska börja med var allting började, så ska jag nog påstå i och för sig att det kanske började lite tidigare än så, men när vi definitivt tog beslutet att det här var vår väg att gå, det var 2011. På den tiden så hade vi två barn. De var knappt tre och knappt ett år gamla, så att vi var föräldralediga. Och då flyttade vi, eller vi bodde i Mexiko i 8 månader. Under den perioden så hade både jag och Maribel några såna här egna projekt. Maribel designade några produkter lite mer på hobbybasis tillsammans med några goda vänner där, och jag pluggade spanska och jag jobbade även någon månad på min gamla arbetsgivares kontor där, så att jag liksom fick se ett annat perspektiv. Så vi jobbade lite grann, men huvuddelen av tiden var ändå fokuserad på familjen. När vi var där så var också vårt liv mycket enklare på många sätt. Vi hade liksom varsin resväska med oss. Vi var fyra, liksom två små resväskor till barnen och två stora till oss. Det var allt. Och så hade vi hyrt en lägenhet som var enkelt möblerad. Den hade allt vi behövde, men det var liksom på den nivån att hade vi en extra gäst så fick vi liksom diska tallriken efter den första som hade ätit för att kunna servera den sista. Så det var liksom en enkel lägenhet. Hälften så stor som vårt hus hemma. Vi hade lånat lite lägenheter. Maribella har släktingar i Mexiko, så vi kunde låna lite leksaker från några kusiner där. Men vi hade det vi behövde liksom, och vi kände liksom att vi saknar ingenting. Det är jätteskönt det här. Så att vi fick både smaka på hur det kunde vara att vara liksom mer fri och kunna göra lite egna saker. Men också att vi behöver inte så himla mycket. Alltså allt det här som vi har hemma, det dubbelt så stora huset, två bilar, allting sånt. Det är fasen tveksamt om det faktiskt behövs. Och då sammanföll det med, eller vad som är hönanlägget är svårt att säga nu i efterhand, men jag tror att jag började googla och hittade några amerikaner som hade gjort en liknande resa mot frihet och tänkte liksom att först tyckte jag de verkade vara lite smågalna, men när jag läste på så märkte jag att men det här är ju vanligt folk och de gör vanliga grejer och så här, men det här är nog möjligt. Eftersom vi hade bott i USA tidigare också, så tror jag att jag hade kanske förmågan att tolka om det som de pratade om med namn på amerikanska pensionssystem och sånt. Tolka om det till svenska förhållanden och liksom känna att man vinner lite här och förlorar lite där, men på det stora hela så borde det gå i Sverige också.
Ja. Ja, för nu får du rätta mig lite här, men receptet i det stora hela, det handlar ju dels om att jobba med kostnader, alltså prioritera konsumtion. All konsumtion är kanske inte nödvändig, läser jag lite mellan raderna. Och för någon kanske en livsstil handlar om att kunna konsumera det man vill, men för er är det ju en tydlig prioritering. Vi vill inte göra onödiga konsumtionsval. Och sen då framförallt jobba med inkomst. Vad kan man få för olika typer av inkomstströmmar? Finns det olika passiva inkomster eller olika frivilliga inkomster? Det är väl, är det i det stora hela hur man finansierar livsstilen?
Jag känner att det som vi har överraskats över i hela den här resan är ju egentligen det här med att när man drar ner på utgifterna, eller egentligen drar ner på mängden aktiviteter och mängden prylar man tar in i livet, hur i många fall man blir liksom mer förnöjsam. Alltså man saknar mindre trots att man har mindre. Därför att man på något sätt kliver ur det här att man hela tiden tror att man ska ha mer. Så att om det är någonting som har liksom förändrat från när vi började till nu, så är det verkligen den mentala positionen att man märker att visst, det finns saker som kan uppfattas som lyx som jag fortfarande vill ha. Jag kanske vill åka på en resa någon gång, eller jag vill dricka ett glas vin, eller jag vill gå ut och äta. Men att addera mer av den lyxen bara för att jag kan är inte nödvändigtvis positivt, för då överfyller jag livet och dessutom kostar det pengar som i sin tur översätts i egentligen den riktiga valutan, vilket är tid. Ja. Pengar är bara
ett medel,
men vår verkliga valuta som människor är egentligen den tiden vi har, och det är den vi kan inte göra mer. Nej. Riksbanken kan inte trycka upp mer tid, men de kan trycka mer pengar om. Så att pengar finns det alltid mer av. Så att numera så skulle jag säga, från början så drog vi ner på utgifterna, men vi lärde oss en massa annat genom den processen som nu gör att vi är i den positionen vi är idag. Och det gjorde också att vi från början trodde att vi kanske skulle jobba i 10-12 år innan vi kunde bli fria. Och så tog det 6 år till sist innan vi båda hoppade av, för att vi märkte att vi kunde leva på mindre. Vi kände oss mycket trygg. Du sa det här med olika inkomstströmmar och sånt, men vi kände oss också mycket tryggare med att vi kunde leva ett bättre liv till halva priset, som vi har skrivit i boken. Ja. Att vi är väldigt trygga med den nivån och vi saknar ingenting, vilket vi inte visste från början, för då hade vi inte testat. Så att, helt klart. Och sen så har vi ju investerat, som liksom andra delen av din fråga om inkomster och så, att vi har ju en Vi har skaffat oss ett boende, det var möjlighet till en hyresinkomst, det var en stuga på tomten. Och vi jobbar nu också i somras, så hyrde vi ut vårt boende hemma i en månad, när vi var i Spanien en månad. Så vi ser till liksom att använda de tillgångarna vi har för att skapa möjligheter. Ja. Så boendet är inte bara vårt hem, inte bara vår borg, utan det är också en tillgång som kan skapa andra möjligheter. Och vi har tänkt väldigt mycket så redan från början. Och sen har vi en aktieportfölj som vi lever på
utdelning
och
bok.
Där har vi också
med någon krona.
Ja, sen har vi ju liksom de här verksamheterna. Vi har gjort så nu för att det är jätteviktigt för oss att leva som vi lär. Så vi har gjort så att vi har skapat ett aktiebolag där alla såna här extra inkomster kommer in.
Ja.
Och de rör vi inte, utan de ligger separat. För att vi vill visa för världen att den här ursprungliga planen liksom fungerar. Sen känner vi ändå liksom, vi har barn och sådär, så att vi tackar inte nej till den liksom tryggheten eller de inkomsterna, men de ligger helt separerade från vår
privata. Tanken var inte att finansiera livsstilen med bokskrivande.
Precis, eller annat. Vi har tagit vikariat och gjort någon Maribel kan spanska, har gjort någon översättning, och det liksom hamnar i någon annanstans.
En sak bara som jag märkte i det där, och som jag tycker är så otroligt viktigt att påpeka, det är en sån sak som själv betyder ganska mycket för mig. Ett citat faktiskt från Seth Godin, författare. Och jag tror att det var i någon gammal blogg som han skrev, men in today's society, getting is more important than having. Mm. Och det var ju någonstans det som du också eller någonstans insåg, att alla är så fokuserade på att hela tiden ha mer och glömmer av det vi faktiskt har.
Precis. Vi har ju pratat om förnöjsamhet i det sammanhanget, att vi kanske, förnöjsamhet låter lite som att man är liknöjd, att man inte vill ha, att man inte vill utvecklas. Men förnöjsamhet kan också vara att du förstår hur bra du har det. Det är inte detsamma som att du inte vill göra små förbättringar eller gå vidare och hitta, om inte annat, liksom personliga utvecklingsmöjligheter.
Ja.
Men det är en väldigt bra bas att börja ifrån, att inte känna sig missnöjd hela tiden.
Nej, men för mig personligen, jag lever ju inte ett fritt liv i samma bemärkelse. Men för mig är fysiska konsumtionsvanor inte särskilt intressant. Men däremot så har jag en relativt frikostig budget för mig själv, för upplevelser och sådana saker. Och det är en sån sak som jag har mer och mer kommit till insikten av, att det är viktigt för mig, det jag vill att spendera, det jag vill att jobba för och kunna spendera på. Men att köpa en ny telefon varje år eller vad det nu än är, ganska ointressant.
Mm.
Och jag tror att det är en jätteviktig komponent att inse, oavsett nu till vilken nivå man vill ta sin livsstil. För det är det handlar om, att välja vilken livsstil jag vill ha och sen jobba efter det målet.
Men jag tror även där, alltså även när det gäller upplevelser, så ska man ju vara försiktig att man inte tror att fler eller större upplevelser nödvändigtvis blir bättre, utan att man är ganska selektiv och väljer.
Ja.
Och inte bara och då är återigen, det kanske inte är pengarna som är det viktiga, utan det är tiden. Att man verkligen har tid att njuta av det man väljer, att man har tid att liksom, åka på en resa och verkligen njuta av allting där. Att man inte känner sig stressad över saker och ting runt omkring, eller nästa aktivitet som ska göras. Eller man går ut och äter men känner liksom hela tiden att jag ska iväg till nästa sak.
Nej, verkligen.
Och det där är det är hårfint. Fördelen med upplevelser är att de fyller ju inte källaren i varje fall.
Nej.
Så man går inte runt med ett bagage. Det är ju det sista vi har tagit till oss, det här med att rensa ut prylar. Det är ju det som vi har varit svagast på tidigare. Trots att vi inte har köpt så mycket, så har vi sparat på oss en massa grejer. Och där känner man ju liksom hur skönt det är att banta den ryggsäcken också.
Och det är en liten inkomst dessutom. Nej, men för det vet jag också, jag reflekterade över i din blogg. För du delar ju ofta lite tankar och händelser från vardagen. Och hur ni själva hade någon tilltänkt kick-off eller workshop eller någonting. Jag tror att det kanske var tidigare i år. När ni skulle åka till Öland eller något sånt, varpå det var alldeles för mycket inplanerat, och i slutändan ni hann uppleva en hel del, men när man just har fyllt upp agendan med alldeles för mycket, då missar man vad man har i upplevelse också.
Precis, och man tänker att jag kanske kan hinna med det här också, ja. Men så blir ingen av upplevelserna riktigt fullt ut. Nej. Utan man springer hela tiden på nästa boll.
Det är nog säkerligen en sån sak som jag behöver jobba mer på.
Sen kan du skapa upplevelser också.
Ja. Vilket, alla upplevelser måste inte kosta
nej,
pengar.
De behöver inte köpas. Jag har inte varit en sån person tidigare i livet. Men jag har helt plötsligt börjat uppskatta jättemycket att bara gå rakt ut i skogen.
Ja, för det är, om jag ska välja ut det absolut starkaste minnet jag har av dig, för jag har ändå känt dig nu ett gäng år och som sagt, vi träffades tidigare innan du påbörjade den här resan och vi ska komma tillbaka till det, men det var för några år sedan, jag vet inte, du har säkerligen kanske lagt upp liknande, men då var det nog på Twitter eller något annat socialt sammanhang där du la upp hur du sitter, klockan är 11 på förmiddagen och du har en halv massarin kvar och du bara kollar ut över de här bergstopparna. Tidig vår eller något sånt där. Och att det är liksom, nu är det fika. Jag nöjer mig med en halv massarin för att jag får njuta av hela den här utsikten. Det var någonting i stil med det där. Jag vet inte ens om det var ditt budskap.
Det går, jag tror till och med det går att googla på halv massarin-metoden. Men det skojade om för några år sedan. Liksom.
Ja, men det fastnade för mig. Vad var halv massarin-metoden?
Det handlade egentligen om att man många gånger kan konsumera hälften. Just. Och ändå få lika mycket njutning. För det är fortfarande det är liksom den första tuggan som är godast.
Ja.
Resten av massarinen kanske bara gör det lite tjockare och det kostar dubbelt så mycket eller
just det, nu
och det går att faktiskt använda på en massa olika områden att man kan åtminstone testa att halvera en sån här sak som till exempel man går ut och äter ofta till exempel, om man halverar antalet gånger, då sparar man hälften av pengarna och förlorar man verkligen någonting. Man kan testa och har man halverat och märker att man inte förlorar någonting, då kan man halvera igen.
Ja.
Och så kan man se var den här gränsen går. Någonstans kanske man kliver över gränsen, man är aldrig ute och äter och då saknar man det. Och man kan göra det där på olika områden. Och eftersom vi lever generellt sett, jag ska säga det finns personer som absolut inte gör det, men generellt sett lever vi ett överflöd. Så är det så att konstigt nog så blir det oftast bättre när man förenklar. Eftersom vi har så komplext. Det är samma sak, man tar bort aktiviteter. Man kanske tackar nej till... Man blir inbjuden till 3 julbord. Men man tackar nej till 1 eller 2. Det har ju ingenting med pengar att göra. Utan det har att göra med att man hinner inte riktigt. Eller man njuter inte av det på samma sätt. Men just det här tycker jag låter riktigt trevligt. Så det går jag på. Eller?
Ja.
Så.
Halv massarin-metoden. Jädra, men det är ett starkt minne som jag har och den hänger kvar. Sen, men det är en sån jätteenkel grej som man kan bara testa. Du har ingenting att förlora på det utan du har allt att vinna på det. Du ser om du kan banta ner lite för att känna psykisk lättnad kanske.
Och gärna, just för att vi har sånt överflöd, gärna gå, ja. Till och med gå ett steg för långt och känna att fasen nu saknar jag verkligen.
Ja, och då får man njutningen när man lägger tillbaka det.
Precis.
Men jag tänkte återkomma lite till, du sa att ni hade planer att det skulle ta 12 år, men sen tog det bara 6 år. Vad var det för typ av plan? Och hur gick den så mycket snabbare?
Ja, vad vi hade då, vad vi kom i kontakt med då, det var ju den här så kallade 4% tumregeln som jag vill kalla den. Alltså att kan vi leva på 4% av det kapitalet vi har, då ska kapitalet teoretiskt sett räcka resten av livet. Sen kan man matematiskt säga att det ska vara 3% eller 5% eller så, men ändå som en tumregel, en hållpunkt. Och från början så trodde vi att vi behövde 30 000 i månaden för att leva. Vilket var ungefär min inkomst efter skatt. Och så sparade vi Maribels inkomst som var lite lägre. Och så räknade vi bara på hur lång tid tar det tills vi har pengarna. Det som hände sen var ju 2 saker. Det ena är att vi fick små löneökningar. Samtidigt som vi blev duktigare och duktigare på att leva bättre på mindre. Så att vi överraskade oss ju själva i att vi faktiskt kunde leva på mindre år efter år. Vi trodde att vi hade liksom sparat. När vi drog ner på budgeten så trodde vi att vi hade gjort allt. Men det fanns ju mycket, mycket mer att göra. Det fanns ju mycket mer som vi kunde liksom ta bort och ändå höja livskvaliteten. Så att vi jobbade ju igenom det här under några år och helt plötsligt så märkte vi att men vi behöver inte 30 000 i månaden. Vi kan leva ganska gott på 20 000 i månaden. Under tiden vi jobbade hade vi lite högre utgiftsnivå för man har vissa utgifter relaterade till jobbet. Men det var ändå så att vi gick från att nästan sätta undan hela Maribels lön till att vi inte ens behövde den lägre av våra löner för att leva. Så vi kunde ju sätta undan mer pengar. Och i andra änden så blev det också så att vi behövde ju ett mindre belopp för att leva på, eftersom vi kom på hur vi skulle kunna leva gott på en liten summa. Så att det här samspelade ju till att tiden kortades, och vi liksom gick från att 10 till 8 till fasen. Det här, vi liksom överraskade oss själva hela tiden. Sen tror jag också att jag är lite sådär försiktig av mig, så jag sätter gärna mål på ett sätt så att jag känner att de här går faktiskt att nå rimligt. Så vi spände kanske inte bågen maximalt från början heller.
Men det låter rimligt. Men gav det er självförtroende då att faktiskt också realisera det? För jag tänker att någonstans på vägen så måste det ändå varit lite jobbigt. En del som kanske har ifrågasatt när du har vänt idéerna med vänner och familj. Vänta nu, Oskar, ska du verkligen säga upp dig? Vad händer med din pension då? Du kommer inte få någon pension. Men det har ju funnits många som ifrågasätter, tänker jag.
Ja, vi kände väl att vi blev mer, åtminstone så var det ju så att vi blev väldigt trygga med att vi kunde leva väldigt gott på väldigt lite pengar. Och då kände vi ju helt plötsligt att från början så hade vi det här benet av att vi hade ett kapital att leva på. Men med tiden så har vi känt att vi har en massa andra ben att stå på också, därför att vi vet liksom hur vi... Vi vet för det första att vi skulle kunna leva på ännu mindre. Vi tycker att vi lever rätt lyxigt.
Okay.
Så att det är ju en del av det där. Men sen också att man märker ju också, man börjar fundera på det, så det är ganska lätt. Små summor pengar är ganska lätt att dra in. Våran lilla hyresintäkt som kan tyckas som en piss i havet för någon som lever väldigt stort, i princip betalar våran matbudget varje månad. Alltså det är, när man lever på mindre så blir det liksom lättare att hitta de här små. Så vi har gradvis känt oss mer och mer trygga med att men det här funkar.
Du var så pass övertygad att det var oundvikligt att det inte skulle ske.
Och sen var det också så att vi märkte under tiden, hela den här processen, att vi hela tiden tyckte att vår livskvalitet ökade. Inte att livskvaliteten minskade. Andra som ser det utifrån har liksom... Vi har ju fått kritik från två olika håll egentligen. Om man säger publikt, inte från de närmaste, de vet ju vilka vi är, men om man tänker lite mer publikt, så har vi både fått kritik från att vi är några lyxlirare som glider ovanpå och lever på kapital, men vi har också fått omvänd kritik att det är så fruktansvärt fattigt hemma hos oss och det är synd om våra barn, för att det beror på perspektiv. Och det man ofta missar, det är ju liksom att jag tror inte det är möjligt att leva så här under ens de här 6 åren, som ändå inte är så lång tid, om man inte trivs under vägen. Vi har ju gradvis mejslat ut det livet som vi vill leva när vi går i mål. Vi har ju inte liksom plågat oss själva i 6 år för att sen leva något slags lyxliv, utan vi testade, precis som jag sa, vi gick lite för långt, okej. Vi backar tillbaka, vi testar en månad eller två, leva på så lite som möjligt. Jag testar ett halvår utan att köpa ett enda klädesplagg. Vad händer då? Vad saknar jag? Alltså man kan ju liksom testa sig fram. Man kan ändra mentalitet, man kan se. Vi har ju fortfarande en bil, trots att vi inte behöver den så jätteofta, så vill vi ha den för att göra fritidssysselsättningar. Men det är lite så numera att vi ser det som ett misslyckande varje gång vi tar den. Så det också ändrar en mentalitet som faktiskt påverkar ganska mycket hur man använder den där. Det blir ganska många 100 mil per år som man tänker smartare därför att man har den mentaliteten.
Jag hör ju en otrolig nyfikenhet och en vilja att testa. Och jag antar att det är liknande för Maribel. Att ni båda tillsammans vill testa och ha förmodligen en ganska öppen dialog, tänker jag. För det måste ju vara enda sättet att klara av det. Om ena parten är väldigt, väldigt villig att dra ner med den andra inte, då måste det uppstå lite problematik.
Absolut, och det är där du pratade om kick-off. Vi har ju haft, det var ju egentligen sedan innan vi satte den här planen i verket, men ett år efter att vår son, första, min äldsta son föddes, då kände vi så att vi har ju aldrig någon tid att prata med varandra längre. Och det var då vi införde det här kick-off-konceptet, så att varje höst och varje vår så har vi minst en natt när vi är borta och där vi liksom pratar igenom var vill vi någonstans med livet.
Inga barn och ingenting sånt.
Inga barn, utan i princip kan man säga, jätteförenklat ser formatet, att på eftermiddagen, middagen, då sitter vi bara lättsamt pratar om vad vill vi med livet, var är vi någonstans, skrattar och funderar och vad har funkat och vad har inte funkat, skrattar åt både misslyckanden och lyckade saker. Och sen på morgonen till hotellfrukosten eller frukosten om vi har hyrt en stuga eller någonting, så sitter vi liksom faktiskt skriver ner vad är det, hur vill vi att det ska se ut, hur vill vi att den kommande ungefär halvåret då, eller året ska se ut. Och då sammanfaller det med våra födelsedagar, så det blir som ett firande och så. Och det har hjälpt oss jättemycket. Och då, apropå det här med våga också, vi har ju taggat varandra. Det tror jag också är en viktig del i det här, att man har inte sin bästa dag jämt. Men det är inte så ofta som båda har sin, vad ska jag säga, sämsta dag eller bästa dag samtidigt. Och då kan man liksom stödja varandra. Och vi har också haft en mentalitet där vi aldrig... Vi säger aldrig blankt, om någon kommer med ett förslag så säger vi aldrig blankt nej, utan vi funderar på för- och nackdelar och så, utan vi har liksom inte, vi säger varken så här, vi säger väldigt sällan till stora saker, säger vi väldigt sällan bara spontant direkt utan att tänka efter ja, men vi säger inte heller nej, utan vi liksom lägger dem på bordet och funderar på, ja, men vad ska vi göra det här, eller ska vi göra någonting annat, vad är för- och nackdelarna med det, och så kommer vi oftast till ett gemensamt beslut.
Mm. Det låter som en fantastisk process, och jag blir rörd av historien och man är så glad att det faktiskt går, för ni har ju valt det här och faktiskt realiserat det och genomför det. Det är jävligt spännande att höra. En sak som jag funderade över, du sa det, matbudgeten. Vad har ni för matbudget?
Just nu så lägger vi ungefär 4 000 i månaden.
För hela familjen?
För hela familjen. Och det står i boken också att det är ungefär hälften av Konsumentverkets riktlinje, vilket många säger är alldeles för lågt för familj att leva på.
Men det går, uppenbarligen.
Det går.
Men sen undrar jag också lite så där, hur långt...
Jag skulle säga att vi äter bättre än snitt Svensson för de pengarna.
Jag kan tänka mig att det är mer fokus på liksom bra råvaror som inte är halvfabrikat och så vidare.
Väldigt lite, alltså väldigt lite halvfabrikat, och väldigt mycket att vi anpassar oss till säsong på allting, grönsaker och sådana saker, men även sådana saker som liksom kött och mejeriprodukter och så, det svajar också lite över året, priser och så, och när det är säsong så är ofta saker bra.
Men är du supernoggrann och budgeterar? Har du koll på när säsongerna kommer och vilka prisfluktuationer? Eller är det här...
Ja, det är mer någonting som jag har lärt mig. En annan sak som jag har lärt mig också, för jag tycker det är ganska kul med mat, det är att jag har lärt mig att ta in hela livsmedelsbutiken. Alltså alla grönsakerna som finns i grönsaksdisken finns i mitt... Förut fanns i mitt universum fanns typ paprika, gurka och tomat. Det var de jag fattade. Men nu har jag liksom... Nu känner jag till alla styckningsdetaljer.
Ja.
Jag är inte rädd för någon som jag inte har testat förut, utan det går alltid att googla fram något spännande recept. Så att även där finns det liksom kanske gradvis har det blivit liksom en experimentlusta. Det är, någon gång står det någon sån här... något mjölpaket som det står att det här är mjöl med rotfrukter i. Men jag testar ett sånt och ser vad det är. Liksom. Det är lite så liksom, att testa sig fram även där.
Ja.
Och som sagt, ta in allt.
Men och hur långt tänker ni att ni vill ta det här? För att man skulle ju kunna opta ur helt och hållet och bli i princip självförsörjande. Göra en Mandelmann-variant av det hela. Behöver ni inte kanske göra en tv-serie av det, om ni inte vill. Men har ni funderat på att liksom, ta det hela den vägen också?
Nej, men däremot så tycker vi att det finns, liksom, det finns en teori som jag tror jag har skrivit om det på bloggen någon gång, som pratar om 8 kapital. Och där finansiellt kapital är ett. Och liksom kunskapskapital som sitter i huvudet är ett annat. Och de är vi ofta ganska väl försedda med idag. Vi har gått mycket formell utbildning, och gör man bara så att säga, sparar man ihop lite pengar så kan man, de flesta kan få ihop lite kapital.
Ja.
Men sen så kan vi ofta i dagens samhälle ha ett ganska svagt socialt kapital. Vi kan ha ganska dåligt hantverksmässigt kapital, alltså kunskap som sitter i att kunna bygga och laga mat och såna här saker. Så där har vi väl en tanke om att inte bli självförsörjande eller inte kunna göra allting själva, men att ändå, det finns ändå någon tanke i att inte bara luta sig på de här två kapitalen som är vanliga i vårt samhälle, utan även kunna lite så här, göra lite grann med händerna. Ja. Kanske odla i mindre skala, inte alls för att föda familjen, men veta hur man planterar en potatis och hur man tar hand om äpplena på hösten och såna här saker. Så att det finns liksom, det finns med, men vi har ingen sån här liksom, vi ska bli självförsörjande och odla all mat själva eller...
Nej, inte i dagsläget eller?
Springa och jaga kappn och djur i skogen.
Det, så här, det måste ju ändå finnas en del djur i skogen. Men det är ändå intressant att höra till vilken nivå man vill ta det, för jag tänker en del som säkert siktar på att bli fria har kanske just en lockelse av den här, jag menar, att vad var det du kallade för det här hantverkarkapitalet, att man kan själv skapa, själv odla,
liksom
själv...
kunskaperna som sitter i händerna, ja. Egentligen.
Ja, för en del är det säkert attraktivt, och det där varierar ju över tiden hur mycket man vill engagera sig i det och så vidare. Men det som egentligen är eran styrka är ju kapitalet då. Det är ju det som finansierar det hela.
Så absolut, det är startpunkten.
Det är startpunkten, ja. Det är en aktieutdelning. Hur lar du upp den strategin och har den förändrats över tiden? Är du en börsnörd som sitter och analyserar aktier hela tiden och på så sätt lever så här fritt? Eller hur är din förhållande till börsen?
Under tiden som jag jobbade så var jag väl kanske inte den största börsnörden i Sverige, men jag tyckte att det var ganska intressant. Och det var ett avbrott. Mitt jobb var sånt att jag satt på kontor och höll på med saker, liksom förberedde presentationer och annat, och jag behövde ett avbrott. Och då ibland så var det att jag googlade på något spännande företag eller liksom tittade in på aktieportföljen och så. Och vi hade egentligen en ganska enkel strategi. Vi visste ungefär hur mycket vi kunde spara varje månad, och varje månad, oavsett hur börsen gick, så köpte vi för hela det beloppet. Det var ett jämnt, det var ett lika stort belopp månad ut och månad in. Så det var den enkla strategin. Sen valde vi vilket av bolagen i portföljen som vi skulle investera i, lite beroende på vad jag hade sett, hur de hade rört sig. Tyckte jag något hade gått ner lite för mycket i förhållande till vad nyheterna egentligen var, eller liksom obefogat. Fanns det någon annan anledning att man valde en före den andra? Men vi investerade hela tiden löpande då, och jag höll mig ganska uppdaterad om de innehaven som vi hade. Sen så när jag hoppade av så skulle jag säga att från allra första början då blev det nästan som att det blev ett jobb. Jag var så van att jobba, och på börsen som ni vet som jobbar här liksom, så där rör sig alltid, det är alltid något som rör sig. Så att man kan bli ganska fast i det, men jag insåg ju samtidigt efter ett tag att det var inte därför jag hade velat bli fri, för att bara sitta med det. Det var ju liksom inte så att då märkte jag att jag kan bygga, jag kan laga mat, jag kan baka, jag kan gå ut i skogen, jag kan skriva liksom saker och så här, och jag vill utveckla det också. Så gradvis så gjorde jag den här portföljen mer passiv, någonting som jag kunde tänka mig hålla länge och inte titta på så ofta. Och det har gradvis faktiskt gått mer och mer i den riktningen. Jag lägger idag mycket mindre tid på aktier, och åtminstone hälften av portföljen är antingen fonder eller investmentbolag. Så att det är en stor del av portföljen som är, så andra sköter det.
Men det är ändå så att portföljen matar er med en utdelning som finansierar, om ändå då är liksom inte en jättestor matbudget, men det är en matbudget, det är en bostadsbudget och det är lite andra grejer som löpande måste finansieras. Men hur ser det ut? Har ni löst så att det alltid går plus minus noll varje månad, eller varierar månadsbudgetarna fram och tillbaka?
Nej, vi har faktiskt återgått på vår blogg till att visa upp vår månadsbudget, därför att det efterfrågades. Hur 17 funkar det egentligen? För jag hade slutat med det, för jag tyckte, vem är intresserad av mitt navelskåderi? Men kort kan man väl säga så att vi har en större summa kontanter på ett konto där vi tar räkningar och sånt ifrån. Ungefär halvårsvis så tittar vi på, då har utdelningarna kommit in där. Någon eventuell liten inkomst någon annanstans ifrån, hyresintäkten på vår stuga och så vidare. Det kommer allting in där. Alla räkningar betalas därifrån. Och en gång i halvåret tittar vi på, är det liksom lagom mycket pengar fortfarande på det här kontot, eller måste vi fylla på, eller är det till och med så att det är lite för mycket så vi borde investera lite av det här. Mm. Så att det är, säg halvårsvis, så gör vi någon form av bedömning om vi har tillräckligt mycket kontanter. Och det är, de här kontanterna, där förlorar vi i och för sig avkastning, men samtidigt är det lite som, ja, jag har enkelt beskrivit det som vår A-kassa.
Ja.
Vi är inte kortsiktigt beroende vare sig av börsens fluktuationer eller av utdelningar som betalas ut månadsvis, utan det är liksom mer långsiktigt.
Men det låter nästan, när du säger att du inte är beroende av börsens fluktuationer på det sättet, det låter som att ni är ganska förmögna, så att det är liksom, hela den här livsstilen går att finansiera genom att ni redan har ett väldigt, väldigt stort kapital och sen då kommer in lite där löpande. Eller hur funkar det?
Jag skulle snarare säga att hela alltihop bygger på, som jag sa, alltså våran muskel, om man ska säga så, det är att vi kan leva gott på lite.
Ja.
Och att vi vet att det är så. Det gör att våran kalkyl har lite rent matematisk, ekonomisk ska jag säga, marginal i sig.
Mm.
Men marginalen består också i en förståelse för hur vår ekonomi hänger ihop, våra övriga styrkor och svagheter och liksom andra så här, möjliga inkomstkällor och andra sätt att leva och så vidare. Så att det är kapitalet är lite som, det känns inte som att det är huvudtryggheten, men det är skönt med en ryggsäck full med pengar. Det är lite som Pippi är världens starkaste, ja. Och vi är världens bästa på att leva gott på lite.
Ja.
Och det är liksom huvudstyrkan. Men sen är det ganska schysst att ha en kappsäck full med pengar på vinden.
Men hur skulle det påverka er situation om vi säger att börsen halveras härifrån? Det blir en finansiell kris. Då får ni hitta andra typer av in.
Ja, alltså skulle den halveras och aldrig någonsin komma tillbaka, då skulle det förändra förutsättningarna för oss. Då misstänker jag att den skulle förändra förutsättningarna för väldigt mycket i hela vårt samhälle. Och då tror jag, det är lite så jag snarare tänker, att vi är bättre förberedda för de förändringarna än nästan alla andra.
Ja, det är nog förmodligen.
Så att vi är inte så rädda för det, och kortsiktigt på ett eller två eller tre år skulle det inte påverka någonting.
Nej, att börsen halveras men sen återhämtas.
Men sen så sakteliga återhämtas över en längre period, då skulle det inte påverka oss alls.
Nej.
Men det är klart att om den globala ekonomin så som vi känner den upphör att existera,
då har vi större problem.
Eller vi går in i en depression eller liknande, ja. Men då är det inte bara vårt problem, utan då finns det något större. Och i så fall tror jag att vi absolut inte är immuna, men vi är bättre förberedda än de flesta.
Ja. Det var ett bra svar på det. Du, Oskar, jag är lite nyfiken på, vad är de största lärdomarna från tiden nu när du har levt fri? Om du reflekterar tillbaka på den här tiden, vad är de absolut största insikterna som du kanske hade velat säga till dig själv för 10 år sedan eller 20 år sedan, eller som du bara reflekterar dagligen och är tacksam över? Har du några sådana saker som...
Alltså, en sak som man kan säga, det är att man nog ändå underskattar hur svårt det är att förstå vad det innebär att vara fri.
Mm.
Alltså, du har gått, eller jag ska säga, gick i skolan i 15 år och hade någon slags så här uppgifter som man fick, man skulle lämna in. Och sen jobbade jag i 15 år efter det. Och där var det också så att det fanns liksom mål att leverera på, det fanns bokslut som skulle göras eller vad det nu var. Och då när jag slutade först, så var det lite grann som att jag visserligen hade lite mer fritid. Jag slutade tidigare på dagarna, men det var nästan som att jag skapade ett nytt jobb.
Mm.
Av börsen i det här fallet, eller av bloggen. Och sen motsatsen till det, då förstod jag ju liksom att men nu har jag skaffat ett nytt jobb. Då tänker man så här, jag ska ha helt ostrukturerad tid. Jag ska bara hänga och vara fri. Så här. Och då är det risk att ingenting blir gjort. Och man är inte nöjd när man inte får någonting gjort. Så det som vi har lärt oss nu, det är att vi planerar ändå lite grann. Vad vill jag göra? Det behöver inte vara sånt som jag sa. Liksom, ibland kan det vara att jag vill ta en hel dag och gå rakt upp ut i skogen. Men jag har ändå planerat. Om någon frågar mig på kvällen, vad har du gjort idag? Mm. Så jag har gått upp på det här berget liksom.
Ja.
Eller jag vill skriva någonting eller så. Och sen så har vi också lärt oss att kombinera det med att vi, om vi kan hinna med 5 saker så planerar vi in 3.
Mm, okay.
Så att vi känner att det finns luft. Kommer jag spontant på någonting jag vill göra så finns det tid till det. Jag får liksom överprestera snarare än att jag hela tiden känner mig jagad av min to-do-lista som alltid är för lång. Liksom. Yeah. För det har man haft nog med tidigare. Så att jag går inte helt ifrån strukturen, men jag skapar strukturen själv. Och det hade jag nog velat veta, men jag vet inte helt säkert faktiskt om jag hade kunnat komma hit utan att göra erfarenheten själv.
Nej, men det du säger är ju egentligen att om man bara skulle säga upp sig idag för att bara ta det lugnt, man skulle bli ganska rastlös och det skulle aldrig kännas heller upplyftande eller värdefullt, kanske till och med ett bättre ord.
Ja, men du vill göra någonting vettigt. Jag har hört också personer som har sagt så här att de inte vill läsa den här boken för de är rädda att de ska liksom tappa drivet liksom. Jag vill inte läsa din bok för jag är rädd för att läsa den för då kanske jag slutar liksom ha något driv. Men jag tänker ju så att genuint driv, det kommer ju inte av att man är jagad för att få nästa lön, utan genuint driv kommer ju av att man vill åstadkomma någonting. Jag skulle kunna tänka mig att det finns personer som läser vår bok och förenklar allting i sitt liv utom jobbet. För det är det de verkligen brinner för.
Mm.
För mig är det inte det handlar om att alla ska sluta jobba, utan det är att man ska, för det första, man ska ha möjligheten.
Ja.
Och sen så har vi ju mer och mer förstått att det är liksom enkelhet som är nyckeln. Att ta bort allt ovidkommande, inte göra saker onödigt komplext så att man kan fokusera på det man tycker är viktigt. Och liksom inte fara runt från det ena till det andra.
Jätteviktiga insikter som är otroligt viktiga att skicka med. Jag tar med mig dem också jättemycket. Och det är det jag alltid i mina samtal med dig har reflekterat över. Jag har själv inte någon personlig ambition av att säga upp mig bara för att kunna leva mer fritt. Jag har inga barn som jag ska spendera min tid med nu. Så för mig handlar det om att prioritera. Vad är det som faktiskt betyder någonting? Och det kan man ju för alla människor, oavsett var man befinner sig ekonomiskt eller frihetsmässigt, att fundera över vad är det som jag faktiskt får ut någon lycka av?
Och faktiskt är det jätteviktigt, oavsett hur mycket pengar man har eller hur mycket saker man har, att någonstans kunna frigöra sig från den här känslan av att liksom mer är alltid bättre. För att, jag menar, är du multimiljonär så finns det alltid en miljardär. Och är du miljardär finns det alltid någon som har 100 miljarder. Och till sist finns det bara en person som är rikast i världen. Och om det är liksom måttet på, om vi nu säger att det här är en ekonomipodd, men det skulle lika gärna kunna vara att du vill bli den högsta chefen eller den duktigaste idrottaren. Om ditt enda sätt att känna att du är nöjd med dig själv i att nå toppen eller liksom att ha mest, då är det bara en åt gången i världen som får vara nöjd liksom. Och så kan det inte vara.
Nej. Jag håller med dig helt. Men vad har varit det svåraste? För det är ändå, för mig handlar mycket av det du pratar om är att välja en livsstil. Det är kanske det första steget för folk eller för många att inse att så man kan faktiskt välja sin livsstil, välja sina val, välja hur man vill uppleva saker. Men sen är det ju också att börja realisera det. Och man är ju, vare sig man vill eller inte, man har sin omgivning, man har de människorna man umgås med. En del av dem har man valt, andra har man kanske inte valt. Men det är människor i ens omgivning. Vad har varit det svåraste? Eller snarare, min fördom är, har det varit svårt att få andra och inse det här är mina val, det är det här jag tänker göra? Eller har du alltid kunnat vara duktig på att vara bara teflon, det studsar av? För det är många som kan tycka...
Det är omöjligt att inte påverkas av andra.
Ja.
Vi har återigen, om man ska hänvisa till boken, så har vi gjort en sån här alltså att man måste våga vara lite annorlunda. Man tänker sig liksom en fyrfältare där om du har super, super mycket pengar, då kan du vara helt fri och inte alls vara annorlunda.
Mm.
Frågan är om du ändå kommer bli fri. för att du vågar inte vara annorlunda. Du vill ändå gå till jobbet precis som alla andra på något sätt. Du vågar inte göra något annat. Det är några stycken så här chefer och sånt som har bestämt sig för att segla jorden runt eller något liknande. Liksom bara bryta sig loss, bara säga upp sig från allt från en dag till nästa. Men de flesta fortsätter ju ändå liksom harva på nästan tills de blir utburna ur styrelserummet. Och det är liksom, jag tror inte alltid att det beror på, alltså det beror säkert på intresse också, men det kan också bero på att man inte vågar vara annorlunda. Motsatsen till det är ju kanske någon som är liksom väldigt så här, typ mer som en hippie-personlighet, som är beredd att leva väldigt annorlunda från alla andra. Kanske knappt har några pengar, men på något sätt hankar sig fram. Och vi har ju någonstans tagit någon slags feg variant här, för vi lever ju egentligen ett vanligt Svenssonliv. Mm. Om inte vi hade skrivit boken och hamnat in på någon tidningsrubrik, så hade nästan ingen, man kanske hade undrat lite vad vi jobbar med egentligen, för de vet inte riktigt vad vi tar vägen liksom. Men generellt sett så skulle de flesta tänka att vi lever ett ganska vanligt Svenssonliv sådär. Villa, en Passat, tre barn. Ja. Och sådär. Så vi är ju inte maximalt annorlunda. Man måste ändå våga vara lite annorlunda. Ja. Så är det ju.
Men välja hur mycket annorlunda. För det är också...
Man behöver inte göra det, jag tror det jag vill säga egentligen. Man behöver inte göra det maximalt svårt för sig själv. Man behöver inte vara annorlunda för att...
Bara för att.
Nej. Bara för att. Men, och väldigt många som lever... Vi har ju kommit i kontakt med fler personer som kanske lever en liknande livsstil som oss. Många av dem har ju inte skrivit en blogg eller en bok eller liknande. Mm. Och då är det ju väldigt få som...
Vet om att
det ens är så. Men egentligen så är de på ett eller annat sätt mer eller mindre ekonomiskt fria eller gör lite som de vill med sina dagar. Men ingen märker ju någonting.
Men min uppfattning är ändå att en av nyckelfaktorerna är ju den här dialogen. Att se till så att familjen är med på vad är det vi ska göra, vad är det för typ av liv vi vill leva. Och framförallt då de nära och kära som man har en relation med. Mm. Att de också är införstådda med. Sen får man ha respekten för att människor tycker olika. Människor har olika uppfattningar. Men är man dedikerad så som ni har varit, det här har varit väldigt viktigt för er, då har ni också kunnat realisera det.
Absolut. Och det är ju sant för vilken målsättning man ens har att den måste konkretiseras. Man måste vara sugen på att nå den.
Ja.
Och sen så är det klart att man kan inte ro en båt om man ror åt olika håll. Då kommer man ingenstans.
Så är det. Oskar, det är otroligt upplyftande att snacka med dig. Det finns så jädra mycket visdom i orden du säger och mellan raderna och i både boken och bloggen. Så ut ur ekorrhjulet, både skriven av dig och din fru.
Mm.
Och visst var det 2018 publicerades?
2019
till och med.
I januari. Ja, den finns överallt där man kan köpa böcker. Och på Storytel nu om man vill lyssna på den. Och på biblioteket.
Det finns det att säga. Och bibliotek då, om man vill.
Det finns på väldigt många bibliotek. Vi har väldigt bra läsare på det sättet. Att de har fyllt Sveriges bibliotek med såna här böcker.
Jag anar varför.
Ja.
I vilket fall, jättekul att ha det här. Stort tack för att du tog dig tiden och gästa Sparpodden.
Tackar. Jättekul att vara här.